Norrbottens museums samlingar.
Ja, vi är här idag och förbereder för den kommande folkdräktsmarknaden som vi ska ha nu på lördag i samband med spelbandstämman här på Hängnan. Ja, och så vi har plockat fram lite olika dräkter från länet. Och jag tänkte att jag vill gärna berätta om den här Norrbottens första dräkt. 1912 års Norrbottens dräkt heter den.
Vad heter du då?
Jag heter Anja Vrede och jag är föremålsantikvarie och jobbar vanligtvis på Norrbottens museum med samlingarna där.
Är du särskilt intresserad av det här med dräkter?
Det är en sak som jag är intresserad av. Jag tycker det är spännande, ja, med dräkt och textil överhuvudtaget. Men inte bara det förstås. Men jag är också med i Norrbottens läns dräktråd. Och vi är en intressegrupp då för dräktfrågor. Och försöker skapa mötesplatser för de som är dräktintresserade. Det var ju så att i början på 1900-talet, egentligen slutet på 1800-talet och början på 1900-talet, så började man ju intressera sig i hela Sverige egentligen för det här med allmogens kultur och det var ju den här nationalromantiska andan och hembygdsrörelsen kom igång och sådär. Och även här i Norrbotten då så började man efterfråga det här med att vi vill ha en folkdräkt. Sa man. Ja. Det var 1911 då som man började liksom lite mer fundera på det här. Och då tillsatte man en dräktkommitté. Och där ingick bland annat Anna Gustafsson. Hon var länsmejerska här i länet. Och David Törnqvist var en annan känd person som var med där. Han var författare och poet. Så småningom blev han också intendent på Norrbottens museum. Det var folk, mestadels folk från stan, då, alltså borgerskapet som ingick i den här kommittén. Mm. Man ville ju göra någonting då som skulle efterlikna allmogens kläder. Så man gjorde efterforskningar, man tittade på gamla kläder och man gjorde litteraturstudier och frågade äldre personer sådär om det äldre klädskicket. När man då tyckte sig ha fått fram bra information så ja, då sammanställde man någonting som man då tyckte var en Norrbottensdräkt. Så man tyckte det här blir en bra Norrbottensdräkt. Mm. Man gjorde modeller då, modelldräkter kan man säga. Och de här dräkterna de presenterades på Stadshotellet i Luleå. Det var i mitten av april. 1912, då hade man en soiré på Stadshotellet i Luleå. Och där hade man byggt upp en slags scen. Där hade man möblerat upp som man kallade det då för ett Norrbottens hem med ranor. Och jag tror det var spinnrock och vävstol och sånt där. Och där satte sig delar av kommittén då iförda de här modelldräkterna. Och där fanns barn också som var med på den här scenen. Och i samband med den här soarén hade man också musik och körsång och det var diktläsning. Och så gick ridån upp och där satt kommittén i den nya Norrbottens dräkten då. Ja. Och det blev ju hejarop och det var ju fantastiskt vad fint det här var, tyckte många då. Mm. Så den blev ju antagen av hela länet egentligen, blev väldigt populär i länet. Runt om på olika folkhögskolor sydde man upp den här dräkten och på arbetsstugorna var det många då som sydde upp dräkten. Så att den spreds i hela länet. Och här framför oss så ser vi ju nu då en 1912 års Norrbottens dräkt. Och vad kan vi säga om den? Ser den nu ut som de gamla kläderna gjorde? Tycker du?
Ja, det ser ut lite som Robin Hood tycker jag.
Ja, alltså
Marion.
Ja, man kan säga man kan tydligt se att den är skapad i nationalromantisk anda och har drag av jugend också som var modestilen under den här tiden. Men man har ju också tagit upp drag från de gamla kläderna så att och man har sneglat tror jag på dräkter från Dalarna och sådär. Så det blev en blandning, men man ville göra någonting som var fint som skulle passa i hela länet. Och den blev ju också väldigt populär. Och man kan se då På kjolen, den är av ylle och så har den en blå bottenfärg. Och så har den röda, gröna och gula ränder. Och den här, den var ju enhetlig för hela länet, men just färgen på kjolarna skiljer sig mellan de olika älvdalarna. Så att det här är Piteå älvdals dräkt. Sen hade man för Luleå älvdal, då gick mer i brunt. Bottenfärgen i kjolen var brun. Sen har vi Tornio och Kalix älvdal. Den är grön i bottenfärgen då.
Även om den är som en norrbottensdräkt.
Ja, det är norrbottensdräkt allihopa. Men färgerna skiljer sig lite grann mellan de olika älvdalarna. Men i Kiruna, där skulle man ju egentligen haft en grön dräkt då. Men då ville, det var tydligen Hjalmar Lundbom som påverkade det där. Han tyckte det var snyggare med blått, så han bestämde att Kiruna, de ska ha blå bottenfärg på dräkten. Och sen då till den här kjolen så har man ett liv, ett grönt liv som är kantat med ett rött band i ringningen och runt ärmarna. Man har söljor.
Vad är det för någonting?
Ja, söljorna sätter man ju fast för att träet är liksom ett snöre emellan, ett band, ett rött sidenband emellan. Ja, och de ser ut som grankottar. Under livet då har man en vit bomullsblus med en krage med hålsöm på. Man tog också fram en brås, så det där var lite spännande. För att David Törnqvist här då, som var engagerad i dräktrådet, han gjorde en skiss på en brås. Och sen skickade han den skissen till några av länets guldsmeder. Så det blev som en liten tävling. Och de som vann tävlingen, det var Fritz Olssons här i Luleå. Så det var de som tog fram det här smycket som du ser här i form av en, ja, det är en granriskrans med ett litet löv som hänger.
Och små söta kottar också.
Ja, det är små kottar där också, precis. Mm. Som huvudbonad då tog man fram en hetta av siden. Med silkebroderier sydde man blommor, broderade blommor på. Det var inte så att man hade ett förkläde till från början. Utan det kom senare. Och varför man inte tog med det från början var väldigt konstigt. För att ha en dräkt utan förkläde, det är ju nästan omöjligt. För det var ju ett nödvändigt plagg för kvinnorna inom allmogen då. Och det var nästan lite oanständigt att gå utan förkläde. Och förkläden skyddade också mot det onda. Så träffade man en kvinna utan förkläde, ja, det kunde innebära att man blev sjuk eller så. Va? Så att det kom ju så småningom ett förkläde, vi vet inte riktigt när, men troligen på 20-talet någon gång, några år senare då. Och sen har det också tillkommit att man kan ha sjal till en rosschal. Och till kjolen skulle också bäras antingen svarta strumpor eller strumpor i samma färg då som kjolen, alltså blå. Mm. Och så kunde man ha låga näbbskor eller några fina svarta skor till.
Berätta hur förklädet ser ut.
Förklädet är då ylle och har fina yllebroderier längst ner. Ja, och den, det är ju också samma färg då som kjolen, alltså i det här fallet blått.
Såg de här broderierna ut likadana på alla eller varierade det lite?
Det kan faktiskt variera lite grann, men i princip samma. Ja.
Kan man känna igen den här när man tittar på olika folkdräkter? Ser man direkt att det är Norrbotten?
Ja, det gör man absolut. Mm. Vi har ju inte haft något sammanhållet dräktskikt. Vi har ju inte haft några folkdräkter på samma sätt som i Dalarna här i Norrbotten. Förutom det samiska dräktskicket då, så har vi klätt oss ungefär som man gör i hela landet.
Mm. Men du, vi är ju i Gammelstad nu i Hängnan. Mm. Och här finns ju kyrkstugor. Hade man på sig den här dräkten då vid högtidliga tillfällen?
Ja, absolut. Det har man ju haft. Just kring midsommar och kyrkhelger och sådär. Det var en fin klädsel helt enkelt. Det är ju ingenting som man har haft till vardags. Det är inte den typen av folkdräkt. Mm.
Mm. Hur är folkdräktens ställning idag, 2023?
Alltså, tycker att det ändå efterfrågas. Jag får mycket frågor om folkdräkt, men det är väl just kring högtider som man tar på sig sin mormors gamla folkdräkt eller så. Ja, men det här är ju tillfälle på folkdräktsmarknaden då kan man komma och köpa sig en begagnad folkdräkt. För det är ganska dyrt att se upp en ny folkdräkt. Kostar ju mycket, men köper man den begagnad så kan man komma över den till ett rimligt pris.
Ungefär hur mycket?
2-3 tusen kronor kanske, något sånt. Men som sagt, det är lite olika hur man prissätter och vilka skick den är i och sådär.
Så har man alltså en i garderoben som man inte använder, så är det här ett perfekt ställe att komma och...
Ja, det får jag nog säga. Och fint att vara här också.
Ja. Mycket mysigt.
Ja. Det finns ju en, det får jag ju inte glömma att säga då, norrbottnisk mansdräkt också, alltså från 1912 då. Den matchar ju förstås kvinnodräkten. Röd ylleskjorta skulle det vara. Blå byxor av ylle. Och de kunde vara knäkorta eller långa. Fick man välja själv då. En väst med broderade blommor. Och det sägs att de här blommorna som broderades på den här gröna yllevästen, att inspirationen till de blommorna kommer från lokor eller luxängar i Norrbottens museums samlingar. De var ju ofta rikt utsmyckade, de här lokorna och luxängarna, vackert bemålade. Och då ska man ha hittat motiv på någon av dem. Men vi har inte riktigt lyckats identifiera det i våra samlingar än. Mm. Så hade man en tjusig hatt, svart hatt på huvudet också. Och skoband och strumpeband skulle det vara till. Skoband i flera färger då. Så det var tjusigt värre.
Men någon sån har ni inte i samlingarna?
Jo, det har vi faktiskt i våra samlingar. De här dräkterna som jag har med mig här idag, det kallar vi för rekvisitasamlingar. Så de kan vi använda när vi är ute på sådana här evenemang och i utställningar och så.
Ska vi gå och titta lite på dem?
Det kan vi göra, jag har ju fler dräkter här.
Här inne, är vi i en loge nu eller vad är det här för byggnad?
Det här är en gammal tröskloge, en rundloge som de har här på hängnen.
Och här är det full aktivitet inför utställningen.
Det var ju så att den här 1912 års dräkt, den var ju väldigt omtyckt. Men sen fanns det ju ändå de som tyckte att det här var ju inte riktigt överensstämmande med de gamla allmogekläderna. Så då tillsattes det en ny kommitté 1956 för att ta fram en ny Norrbottensdräkt. Så den här dräkten som vi nu har framför oss, det är 1956 års Norrbottensdräkt. Och där behöll man ju mycket av utseendet från 1912 års dräkt faktiskt. Man ser att man har det här gröna livet som är fastsatt i kjolen. Men man ändrade lite grann till det som man tyckte var mer folkligt då. Och ett vitt förkläde här med rosengång som man hade till fint då.
Vilken är snyggast?
Jag ska inte ge mig in i den debatten faktiskt. Det blev nästan krig mellan de här två, krig kanske jag tar i. Men det var en strid. Vilken dräkt är den rätta och vilken ska man använda? Men då säger vi att det får man göra precis som man vill. Och ingenting är rätt eller fel så. De är gjorda under olika tider. Och den här har sen i sin tur också fått mycket kritik. För att den var nog ändå inte riktigt överensstämmande med de gamla kläderna. Så då gjorde man på 70-talet, började man titta på det här igen då. Så här har vi då kvinnodräkt från Nederluleå. Och här har man faktiskt varit bland annat på Norrbottens museum och tittat på originalkläder, riktiga gamla kläder. Förlagan till det här röda yllelivet, livstycket, finns i våra samlingar. Och det kallar vi för Gäddvikslivet, kommer från Gäddvik. Och kjolen finns också i Norrbottens museums samlingar och kallas för Sundromkjolen. Och så har den en vit särk. Man hade ju särk då förr i tiden, en lång särk. Och de här särkarna, de hade man ju även som man sov i dem också. Sen hade man dem på dagen under sitt livstycke så här. Det skapades också en norrbottnisk mansdräkt, heter den, tror jag det är, som står här borta på den här dockan. Det är Överkalix. Och där har vi också delar som kommer från Norrbottens museum. Jag tror att den här rödskjortan som den här guben har på sig här, den har vi i samlingen. Förlagen till den finns i våra samlingar också. Och sen var det var ju här i länet har man haft mycket av de här kalottmössorna. Virkade kalottmössor. Så att det togs upp i den här dräkten också. Sen kan man ha en sån här vegamössa som ju var vanlig till dem. Vill du säga något mer om den här, de här dräkterna, Karin?
Nej, men alltså, sen hade man ju gärna en innerskjorta, herrarna. Det är ju, kliar ju ganska mycket i yllet. Och då hade man vävt hemvävt tyg. Och det här kallas då till Sunde, eller Nederluleå, och vardagsförkläden eller hemvävt randigt. Jag tycker ju faktiskt det är snyggare än ett blommigt. Och så hade herrarna då innerskjorta och liknande tyg.
Den är lite enklare gjort.
Ja, men här vill man ju komma mer, liksom, mer fram liksom, till det som var allmogens riktiga kläder som man hade på sig helt enkelt. Röd var ju förvisso en festfärg, så det här var ju en fin skjorta, den här röda färgen. Men så småningom kunde ju de här skjortorna, när de hade slitits mycket och inte längre var, liksom, kanske var gångbara på, i festliga sammanhang, Då hade man dem till vardags också. Så i våra samlingar har vi ju många rödskjortor, men de är lappade och lagade eftersom så blev de ju arbetsskjortor. Då. Textil var ju väldigt dyrt, det var ju ingenting som man bara slängde iväg, utan det återanvändes om och om igen. Den här bindmössan används till Nederluleådräkten och även till 1956 års Norrbottensdräkt. Och originalet till den finns också i Norrbottens museums samlingar. Och den kommer från Gäddevik från början då.
Varför heter det bindmössa?
Jo, därför att man har bak så ska man kunna dra ihop den i nederkanten om den är för stor. Så det blir som att man väcker den så att det blir lite smalare och passar på huvudet. Med en tråd som man sätter in i en fold där och drar ihop.
Den blev ju populär i alla fall på 1500-1600-talet inom ja, hoven egentligen. Det var ju Maria Stuart som införde den. Så det var ju som en finmössa från början. Och så småningom började allmogen anamma den också mer på 1800-talet då, och i festliga sammanhang. Tänkte jag bara, jag såg att den här sjalen låg här. Den här är lite spännande. Den tillhör 1956 års Norrbottensdräkt. Och den har hämtat motiv från en tryckstock som vi har i Norrbottens museums samlingar, som kommer från Röcknerska färgeriet som fanns här i Luleå en gång i tiden. Det är en bomullssjal med det här tryckta mönstret av det små blad. Och man har tryckt den då i rött på det här vita tyget. Och den finns även i en variant med blå. De här blåa små bladen.
Den var jättesnygg. Den skulle jag kunna ta på mig direkt.
Och den tror jag kommer finnas till salu här på direktmarknaden också.
Jag får buda.
Kristina säljer den faktiskt, det kan du fråga henne.
Den var jättefin.
Här ser du den blåa. Den
var jättefin.
Jag har själv köpt den.
Du har gjort det?
De är ofollade tyvärr, så den ligger fortfarande. Jag har haft den i flera år, men det kanske går att använda ofollad också. Det kan man ju ha bara som en dräktdetalj. Kristina, säljer du såna här fortfarande?
Ja.
Vad kostar de då?
De kostar 200.
Jaha, kan man köpa den direkt eller?
Jo, det kan man göra. Jag har några med mig.